Inom judiska församlingen så är man ganska van vid att prata med människor som just har förlorat någon. Det här är ju inte bara bra för dem som de sörjande, det här sättet är ritualiserat, utan det är bra för hela det här lilla samhället. Varje gång någon dör så går jag ut med det i gruppen, och då går de ut med det till sina fruar och sina barn, och så alla vet hela tiden vad som har hänt och vem som behöver lite extra omsorg och så.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebrard. Jag är läkare, psykiater och författare. Idag har jag med mig en gäst som dagligen jobbar med något vi andra är väldigt rädda för, tycks det mig. Välkommen hit, Anna Nachman. Du jobbar med att ta hand om döda människor. Du är chef för judiska församlingens begravningsverksamhet. Det är alltså dig man ringer om någon med judisk härkomst i Stockholm har dött.
Så kan man säga, precis så är det.
Ja. Hur länge har du jobbat med att ta hand om avlidna?
I 5 år har jag jobbat med det jag gör nu, alltså ta hand om hela verksamheten. Och ungefär 4-5 år dessförinnan så var jag volontär i samma gäng. Det vill säga en volontär som då tvättade och kistlade döda judiska kvinnor. Mm. För att det är ju en sån verksamhet så att alla är volontärer utom jag då. Jag får en månadslön, alla andra jobbar gratis. De som bär, de som tvättar, de som, ja, vad man nu gör är liksom besökande. Man ska ju vara minst 10 personer på en judisk begravning. Så att man är aldrig själv när man begravs. Och då kanske man måste kalla in några stycken för att någon var väldigt ensam till exempel.
Mm. Varför? Det är ju jättespännande. Jag vet att man ska vara 10 personer på en judisk begravning. Men vad är rationalen? Varför är
man
det brukar, så?
Det är någonting som heter minjen. Man ska vara 10 judiska män, om man är ortodox, eller 10 judiska personer om man är mindre ortodox. Det är då som alltså, de här 10 personerna, den här enheten, det är först då man kan liksom be tillsammans kollektivt. Eller egentligen ha en gudstjänst. Är man 9 judar i ett rum, då får man be liksom var för sig.
Mm.
Och så fort det kommer en tionde, då är liksom den kollektiva bönen igång. Då kan man ha en gudstjänst.
Alltså, jag är mest intresserad av liksom, vad är rationalen? Alltså, sen kan man ju säga att det är 9 eller 10 eller så. Men det måste vara tio. Ja, jag förstår att det ska vara 10.
jag vet inte varför det ska vara just 10.
Men om vi säger, vi omformulerar och säger så, varför ska det vara en grupp av ett visst antal? Vad är syftet med det?
Alltså jag kan inte svara på varför det är så historiskt, men jag märker ju att det händer någonting när man är fler i ett rum.
Mm.
Det blir inte fest förrän man är 10 helt enkelt.
Ja, och det ska vara fest?
Nej, det är inte fest, men det är då det blir liksom på allvar.
Mm.
Och det är inte alltid lätt att få ihop 10 personer, till exempel. Då,
människor som är väldigt gamla och väldigt ensamma.
Ja, men de har inte så många kvar. Och har de inga barn så ja, då ligger de riktigt risigt till vad gäller... Liksom...
Lyckas man med det där?
Ja, eller? Alltid.
Men
vi är ju så många i den här volontärgruppen. Jag har ju liksom 100 bärare ungefär på min så här WhatsApp. Bärarkista.
Okay.
Och jag behöver ju 6 stycken. Och då... Mm. Behöver jag fler så får det komma fler och bara stå med.
Mm.
Så att jag garanterar ju alltid att det finns de där 10.
Mm.
Det är mitt jobb, ja. Bland annat.
Ja. Men det jag tänker om det där, nu spekulerar jag fritt, att du var inne på, du sa att det blir inte fest om det inte är 10. Att det här är någon form av... det är någon ära man vederför. Man ger det här till den döda. Så att man... Att du ska inte dö ensam.
Ja, jag tycker att det är det som är... Det är stor skillnad på att ibland se någon bild på en sån här ensam begravning då det verkligen bara är kistan och någon slags präst eller någon borgerlig förrättare. Och ingenting mer, kanske någon vaktmästare. Mm. Mot att vi ändå är 10, och då är det alltså 10+, för jag räknas ju aldrig med bland de här 10 eftersom jag är då kvinna.
Just det, du är den ortodoxa församlingen.
Det är ju blandat, men jag kör 10 män då för att vara på den säkra sidan.
Ja, just det.
Och jag tycker att det är ganska trevligt att vi kör 10 män plus, därför att då blir man ju ännu fler.
Just det.
Då är det inte bara 10. Det är inte så att man skrapar ihop 10, utan då är det alltid 10 och sen är det jag och sen är det någon som tar med sin fru och så vidare. Och så är man kanske 15-20 pers.
Okej, men jag funderar, du som ändå jobbat med döden nu, vänjer man sig vid döden?
Man vänjer sig vid, vad ska jag säga, man blir inte lika chockad vem som än dör. I början så blev jag ju paff och ledsen ibland när det var någon vän som dog. Eller en familjemedlem eller någon man kände eller
också.
Jo, nej men vet du vad, nej, alltså, nej efter snart 10 år allt som allt med döden, med att liksom jobba lite och tänka på döden, ja det är klart att jag blir paff, men det tar inte många sekunder innan jag samlar mig.
Och det
gjorde jag ju, alltså, i början gjorde jag inte det, utan det var ju lite av en chock. Men nu är
hur hamnar du i det här? Du är ju gammal skribent. Och...
Jag är gammal skribent, jag skriver lite fortfarande. Jag är journalist och allt möjligt. Men jag har nog alltid känt en dragning åt det här med döden. Jag har haft på känn att förstår man döden så förstår man livet. Jag är inte säker idag på att det verkligen var så. Jag tycker att jag förstår döden... än mindre än för 5 år sedan när jag började med det här på heltid.
På vad sätt förstår du den mindre?
Nej, men vad händer när man dör? Jag har funderat mycket på när inträder döden egentligen. För ibland när man då, eftersom vi begraver folk väldigt fort. Det går ju liksom 1, 2, 3 dagar ofta. Och sen är personen i jorden. Det innebär att man hanterar ju de döda som just har dött. Mm. Och ibland finns det liksom, ibland kan jag få en känsla av att det är inte bara jag och den som tvagar den avlidne med mig i rummet, utan det finns liksom en tredje närvaro. Det är som att den här personen inte känner, alltså det är som att de inte är riktigt, riktigt, riktigt döda än. Det är de ju såklart.
Men det,
har varit
det är något
där.
Som du inte
det
alls...
finns en känsla av att, jo men det är klart att jag, ja. Men ibland så känns det som att den här personens närvaro ändå finns i rummet. Mm. Och ibland inte.
Men jag tänkte så, det är någonting som du inte alls hade reflekterat över innan du började jobba med det här, eller?
Inte exakt detta, hur många timmar och dagar det tar innan man verkligen är död på alla sätt. Jag förstår att man kan vara kliniskt död, men det finns ju andra,
det är ju
andra faser.
Så du känner av...
Ibland, ja.
Är det något som du har inte så mycket kollegor på det sättet, men du har många volontärer. Mm.
Jag tror att de håller med om det allihop, att ibland så får man liksom en stark känsla av personen fast man inte känner dem. Jag vid ett tillfälle så hade en kvinna en massa ringar och vi brukar ju ta av smycken, och då tänkte jag, men då tar jag av smycken, och då jag fick ett sånt, alltså jag kände ett sånt obehag. Det var liksom, jag var tvungen att liksom högt säga förlåt, jag ska inte ta dem, jag kan ge dem till dina barn, men man begravs inte med smycken. Och sen så tog jag av dem och sen nästa dag så gav jag dem till barnen. Och så berättade de den här liksom starka känslan av att det här är inte okej. Och då började de skratta och sa, alltså hade hon levt, då hade du fått en smäll. Alltså du hade aldrig fått röra hennes smycken. Så det stämde ju. Men det betyder ingenting. Men man får ändå en sån här förnimmelse av att vissa människor ändå är med på något sätt fortfarande.
Det känns så i alla fall.
Ja.
Huruvida de är med eller är det ingen som vet.
Det är ingen som vet. Och som jag säger, jag kan inte säga att det är så eller så. Än mindre nu efter 5 års heltidsarbete med det här. Mm. Man blir inte klok på det helt enkelt.
Mm. Men du nämnde ju det att i judisk tradition, och det är inte bara judisk, det är väl Sverige som sticker ut, eller protestantismen som sticker ut skulle jag säga, men att man begraver väldigt fort efter döden, alltså du säger det här ska göras inom något dygn eller
helst så fort det bara går, samma dag om man kan.
Vad är rationalen bakom det? Vad är tanken?
Tanken är, alltså vi tänker oss att vi inte kan börja sörja förrän personen är i jorden.
Mm.
Och det här har jag pratat med andra som jobbar med begravningar i Sverige om. Och de säger att för vi tänker tvärtom. Vi tänker att först ska man sörja och sen ska man begrava.
Men det är jättekonstigt.
Jättekonstigt.
För mig så är det jättekonstigt. Ja. För då river du upp allting igen.
Ja,
så måste du börja om.
Ja, för vi tänker ju så att vi begraver i traumat. Det är ju såklart ett trauma att få veta att mamma har gått bort. Eller partner, syskon, barn. Men då är det bättre att göra allt det jobbiga på studs. Mm. Så att man sen därifrån kan... För det första så vill man ju att begravningen ska vara någon form av tröst för den anhöriga. Och sen därifrån så kan man då börja gå vidare. Och vi har ju också det här med Shiva, alltså 7 dagars djup sorg.
Jag har pratat om det i podden. Nej, men berätta, för jag har bara nämnt det. Nej, så berätta om Shiva.
Efter begravningen så går man till den, alltså de som är närmast sörjande. Och det gör man gärna då i 7 dagar. Om och om igen så går man dit och kommer med mat och frukt och sitter och pratar. Om de vill prata, om de bara vill sitta tysta, så sitter man tyst med dem. Och på något sätt så försöker man ju då lyfta sorgen lite grann ifrån.
Man delar sorgen?
Det gör man delar sorgen. Och jag har sett mycket av det där också, att folk är helt förkrossade dag ett. Och säger att jag klarar inte det här. Jag har begravt mamma, jag fixar inte det, jag mår så dåligt, jag måste in på psykakuten, men jag ska sitta Shiva först. Och sen så dag 2, 3, 4, plötsligt så efter några dagar så börjar det lätta. Och sen åker man inte till psykakuten längre, utan då har man liksom, folk har hjälpt att bära sorgen de här värsta dagarna.
Så det här är ett ritualiserat sätt att få in hela sociala kontexten.
Ja, och det är ju både till för de anhöriga, men också för de som alla runt omkring, tror jag. Alltså vi vet ju vad som händer.
Aha, när det är Shiva. Ska dö.
Nej, men också när alltså vi besökande vet ju också att nu är det någon som har Shiva, det behövs folk, det behövs ju, då gör man ju också som små gudstjänster där man också behöver 10 personer eller 10 män. Då hjälper man till med det, men man kommer ju där med sin mat och så och pratar om den döda. Så jag tror att inom judiska församlingen så är man ganska van vid att prata med människor som just har förlorat någon. Annars så är det ju ganska ovanligt. Man vet ju inte vad man ska säga. Ska jag säga något? Ska jag inte säga något?
Jag kommer tänka på här för några veckor sedan så hade vi ju Magdalena Graf som gäst och hon pratade mycket innerligt, ska jag säga, om när hon miste sin äldste son. Och hon berättade då också om att det som, alltså folk är väldigt olika bra på att hantera när någon har varit med om ett trauma, i hennes fall då hennes sons död. Och det var någon av hennes bloggläsare som bara satte ut en kastrull spaghetti och köttfärssås. Hur stort det var för henne. Det här, jag tänker på det när du säger det här. Det här är liksom
det där syftet. Det där med maten, det är ju någon som kommer och säger vi vill att du ska överleva det här. Det är ju det på något sätt som den där liksom, fisken man kommer med eller äpplen man kommer med betyder någonstans. Det här fixar vi. Och maten och så, är ju en viktig också. Symbol också. Ja, vi kommer ju med mat. Vi kommer med mat. Och sen så det blir väldigt mycket mat som blir över och fryses in och sådär också. Men det är ju också fantastiskt. För jag menar, efter de 7 dagarna så då går man ju inte tillbaka till arbete och så vidare. Men man behöver ju fortfarande det här sörjandet. Vi har ju efter 7 dagar har vi någonting som heter liksom 30 dagar. Och sen så har vi efter 1 år så har man årsdag. Och sen ska man egentligen sluta sörja också. Det är också ritualiserat. Att efter 1 år så måste du liksom,
det måste finnas ett slut.
Ja, och det har vi efter 1 år. Och sen är du inte färdig sörjd då har du på dig liksom, då har du 1 år. Alltså nästa år är det ju årsdag igen.
Så det är inte definitivt?
Det är inte definitivt, men du ska ju leva. Men en gång om året får du lov att sörja.
Just det.
Men inte mer än så, för att annars är det ju så lätt att fastna.
För jag tänker också det här, man får ändå en kontakt med döden. För jag upplevde när jag skrev i Trygghets narkomanens land så beskrev jag hur min dotter dog och att jag aldrig hade sett en död människa överhuvudtaget. Men det drabbas man inte av i den här kontexten på samma sätt. Kanske inte att man ser döda människor, men man är väldigt, döden kommer ju per automatik vara väldigt närvarande.
Precis. För de som hjälper till att tvätta och svepa, de ser ju döda människor ofta. Men det är 2 mindre grupper. En mansgrupp som tvättar män och en kvinnogrupp som tvättar kvinnor. Men sen har du ju alla bärarna och alla som också hjälper till. Vi brukar ju vaka innan begravningen. Så vakar man gärna hos den döda. Och det behövs ju mycket folk om man kanske, om det tar 3 dagar att begrava någon, om man ska sitta och vaka dygnet runt. Då behövs det ju en hel skock människor som hjälper till. Så en stor sån lista också. Och då är det ju, man är ju nära den döda. Och man är ju, och även de som bär, sitter och lyssnar på griftetal och sådär. Man är ju, man kan ju inte låtsas som att man gör någonting annat. Man är
och i och med att det behövs så många människor hela tiden, så kommer alla i communityn och
alla
engageras.
För nu har jag så här WhatsApp-grupper, så att nu varje gång någon dör så går jag ut med det i gruppen, och då går de ut med det till sina fruar och sina barn, och så alla vet hela tiden vad som har hänt och vem som behöver lite extra omsorg och så.
Mm. Och det här att lägga lik i frysar, det håller ni inte på med då?
Nej, det finns ju inte frysar. Nej. För det första, det är ju bara rättsmedicin som kör frys. Men så alla människor ligger i kylen, det är bra att veta.
Ja.
Vi har två platser i ett litet kylrum. Och det är, ibland frågar folk, men ska vi inte bygga ut? Och jag säger, nej, det ska vi inte, för att har man fler platser så kan man ju vänta lite längre.
Exakt.
Och jag vill inte gå åt det hållet, för jag tror att det här är bra. Att vänta, att inte vänta är väldigt bra.
Mm. Och du har ju också sagt det, att, och du pratar inte bara om att det går fort innan till begravningen, men det judiska sättet generellt är ett bra sätt att hantera död och begravningar.
Jag tror det är ett jättebra sätt, för jag vet också, alltså våra begravningar är också väldigt, väldigt, de är enkla. Alla ser ungefär likadana ut. Man sitter inte och regisserar en begravning och funderar på vilken musik som passar bäst och sådär, utan allting är rätt så satt ordning. Och det kan också vara skönt att man inte plötsligt uppfylls av, ska vi ha sån musik, ska vi ha sånt bårtäcke, ska vi ha en sån kista. Kistorna är de samma, enklaste enkla. Och jag tror att det är väldigt skönt att inte ha alla dessa valmöjligheter när man är i sorg.
Mm. Jo, det minns jag när min dotter dog, och man skulle välja kista och man skulle välja allt. Det var väldigt påfrestande, kan jag säga. Mm. Så att jag håller helt med dig.
De som ringer mig undrar, vad händer nu? Vad ska vi göra? Jag säger, ni ska inte göra någonting. Vi ska bara bestämma vilken dag som vi kan ha begravningen. Och är det någon särskild som ni vill ska förrätta den? Och sen gör vi resten.
Mm.
Och vill de vara med och hjälpa till exempel då vaka och sånt där, så kan de göra det. Men egentligen som sörjande så skulle du bara liksom luta dig tillbaka och vara ledsen, så sköter vi allt det andra.
Mm. Men det här är ju, om man ska föra upp det här på nivån, det här är ju ändå en podd om hälsa och så här, det här är salutogent eller hälsobefrämjande i...
När döden drabbar
att om jag förstår det här rätt, så är det liksom, man ritualiserar väldigt mycket. Man ritualiserar hur snabbt det ska gå, vem som ska vara med, hur det ska gå till, när du ska sluta, och så lämnar du ingen ensam.
Och i det gamla Sverige så tror jag det var likadant. Man visste hur man gjorde, det var klockringning, det var, du vet, man gick och tittade på den döda i det där huset och så vidare. Och det här har vi ju tappat i modern tid. Men det har ju då vi liksom inom de judiska församlingarna.
Det är staten som ordnar det här nu.
Ja, eller konstiga begravningsbyråer eller bra begravningsbyråer och sånt där. Jo, men man har lagt det åt sidan.
Som
och
så mycket annat i samhället, så har man lagt ut det på entreprenad till någon diffus.
Och det tror jag är, precis när du säger diffus, så tror jag att det är det som är diffus. Det är inte bra för hälsan.
Nej.
Det är väldigt bra för hälsan att veta vad som händer. Mm. Och veta hur saker och ting går till. Och veta var gamla mamma befinner sig när hon är död och så vidare. Och jag tror att det här är ju inte bara bra för de sörjande. Det här sättet är ritualiserat. Utan det är bra för hela det här lilla samhället som den judiska församlingen är. Att alla vet hur det här går till.
Och det gör att man närmar sig varandra. Det håller ihop gruppen, om man säger så.
Ja, det gör det. Mm. Ja, det gör det.
Så det finns många, många saker. Är något mer som du reflekterar
på? Som är hälsobefrämjande.
Hälsobefrämjande i det här.
Nej, men jag tror att det också är bra. Det är ju inte så... Alltså, visst är det, ibland är det ju fruktansvärt sorgligt när en ung människa dör och sådär. Men många av begravningarna är ju... Det är ju lite cocktailpartys. Man ser varandra, man säger hej till varandra. Pratar lite och viskar lite och fnissar lite, och det är ändå, det finns en glädje i sorgen, och så kommer det barnbarn och är gulliga och tittar och är med och gråter en stund och skrattar en stund, så att man ser ju rätt så fort att det inte bara liksom bedrövelse.
Nej.
Utan att det finns...
Det, och det säger ju också att det är okej. Okay. Alltså sorg är ju inte...
Ja, men man behöver inte stå där som en pinne och låtsas vara jätteledsen om man inte är jätteledsen. Alltså, ja. Hos oss är det, eller, det är ganska eller så avslappnat.
Ja, så kanske det är också så att det blottlägger det att när man är ledsen så är man inte det 24 timmar om dygnet.
Nej, utan det kan ju vara väldigt fluktuerande. Mm. Det är ju bara det är ledsen ena sekunden och glad nästa. Och...
För väldigt många människor får nästan då skuldkänslor av
man
att vara glada.
Vara.
Och om du ritualiserar det på det här sättet så har du också sagt att nu ska...
Alltså, nu är du ledsen. I 7 dagar är du jätteledsen. Ja, men du kan ju fnissa där också om det är någon som säger något glatt och försöker muntra upp dig. Men då har du en plats att vara ledsen på. Mm. Och en tid att vara ledsen på. Och sen så går du framåt och får lov att liksom börja släppa på det där. Nej, jag tror att det är bra. Att man vet vad spelplanen är. Sen är det ju också så här att alla gör ju inte så här. Alla vill ju inte ha det exakt så som vi alltid gör. Utan det finns ju möjligheter att få välja lite det ena och det andra. Mm. Någon vill ha en låt och någon vill... Ja.
Ja.
Så vi tillåter ju rätt mycket.
Ja.
Men då har du ju någonting att avvika ifrån. Och det tror jag också är viktigt.
Mm. Hur tänker du?
Alltså om du har en ritual som alltid ser likadan ut, då är det ju lättare för någon att komma till mig och säga, du Anna, jag vill faktiskt ha en sång, eller jag vill ha någon som spelar harpa, kan vi fixa det? Mm. Jag vet att vi aldrig brukar ha det, men gå, och så säger jag, kolla med rabbinen, tycker han att det är okej, så kör vi på det. För att begravningen är ju inte till för mig eller för begravningssällskapet eller så, utan det är ju till för de sörjande och den döda för den delen. Jag tror också på att begrava den avlidna. Det är schysst mot den avlidna. Var ska de ligga i en kyl och vänta för? Och...
Ja, jag har ingen lust att ligga i en kyl i 2 månader.
Nej, även om du inte är med helt fullt så är det ändå...
Ja, det kan man ju aldrig veta heller.
Nej, men tanken, alltså, som levande är det bra att veta att när jag dör så kommer jag inte ligga i en kyl jättelänge, utan det kommer gå fort.
Mm.
Och då kan du leva lite bättre under tiden du lever, tror jag.
För jag tänker så här, nu sitter vi här och pratar död. Jag upplever ju ändå att det här är någonting vi har börjat prata om mycket mer så i och med covid. Och, det har på något sätt blottlagt en skräck, alltså en skräck för döden. När man börjar prata om det nu så jag får intrycket av det här så att folk är väldigt rädda för döden. Är vi orimligt rädda för döden?
Det är vi. Jag tror vi trycker ner det och har väldigt mycket ångest som vi inte vet varför vi har. För att vi inte pratar om döden och gör allt för att inte tänka på döden. Jag tror att alla tankar som vi har men som vi trycker ner, de
artar
sig som ångest istället. Och så vet vi inte varför. Så absolut, jag tror att vi är orimligt rädda för döden. För att, jag menar, det kommer ju. Det är ingen som har sluppit undan än. Men... Jag tror att det har varit bra med pandemin på ett sätt. Alltså för det kollektiva psyket.
Man ser ju det, nu, om vi lämnar lockdowns och sånt där aside, som jag personligen är ytterst negativ till, utan pratar bara om själva pandemin, så vi hade ju Christian Ryck som är professor i psykiatri, han var här för något halvår sedan, och han hade ju roat sig med att gå igenom statistisk årsbok och sett hur självmordsfrekvens och sånt här överensstämde med pandemi, alltså spanska sjukan, Hongkonginfluensan, andra världskriget, så trauman i samhället, och han fann ju att det snarast gick ner.
Just det.
Som inte är inget bevis, men en indikation på att...
Jag tror så här att när du står där och inser att, oj, jag är också dödlig, då får du, det är som att du får frågan, vill du leva eller vill du inte leva? Och de flesta svarar ju, jo men jag vill. Och det är ju det som hände under pandemin, att alla insåg att, oj, det kan drabba vem som helst. Alltså, jag behöver inte vara jättegammal eller jättesjuk. Uppenbarligen, det fanns ju några stycken som dog som inte var jättegamla och jättesjuka. Och då blir det drabbande, och då tänker man ju efter så, vill jag leva? Ja, jag vill leva. Vill jag ha det här jobbet? Det är många som har fått ställa dem. Mm. Ja, om jag nu ska leva, är det här livet jag vill ha?
Och det ställer ju också de här, kan vi säga, det man kallar för ilandsproblem, tenderar ju att hamna lite längre ner på prioriteringsordningen kanske.
Nej, så jag tror det pratas mycket om att pandemin har varit tuff för folk rent psykiskt, men jag tror att det kommer något gott ur det här att förstå sin dödlighet. Sen är vi är som zebror på savannen, vi går ju liksom ner och ska dricka vatten och så kommer krokodilen och så försöker de dra ner oss och så kommer vi loss och sen glömmer vi bort vad som händer och så går vi ner och dricker vatten igen. Så jag tror ju inte att det här är ju inte någon så här långvarig förståelse för att vi är dödliga och därför ska ta vara på livet. Men just nu så tror jag vi är där lite grann i samhället. Att
mer än vanligt?
Ja, mer än någonsin under vår livstid.
Du som lever så nära döden, tar du mer vara på livet sen du började jobba med det här?
Ja, jag skulle säga klart ja på det. Jag är mindre gnällig. Min familj och liksom mina föräldrar och sådär är lite, det spiller över på dem också. Jag har märkt att när jag hälsar på mina föräldrar så tjafsar de inte lika mycket om småsaker utan det är som att de kommer på, oh, hon jobbar med döden, just det, döden. Ja, det är, man måste ta vara på livet, det är liksom nästa tanke. Och så är det nog, det är som med mig också, att när jag, om jag är lite gnällig, jag har lite ont i huvudet och lite ont i magen och sen åker ut och tvättar en avliden dam, då blir det så konkret att jag lever och det gör inte hon, hon ska ingenstans, men jag kan ju gå därifrån sen. Och det ger alltid någon form av så här levnadskick för mig.
Mm.
Så att jag tycker, och nu har jag ju ändå gjort det här i snart 5 år och det håller i sig, den här känslan. Och innan så bara tvagade jag och då fick ju alltid den här känslan av att jag lever. Det är någonting att vara glad för det är inte för evigt. Så att, definitivt, det ger mitt liv en, liksom en boost att veta att döden finns.
Mm. Så i ditt fall så kommer inte döden komma som en chock?
Jo, det gör det säkert ändå. Nej, men jag tror att döden är lite som en förlossning. Du kommer inte ifrån det. Det är som att gå runt och vara gravid och till slut så inser man att det här backar jag inte ur. Nej. Utan det här måste jag liksom gå igenom. Så det kommer en sån dag.
Ja, fast å andra sidan, jag upplever ju att Det är väldigt många som utgår från att vi är typ odödliga.
Mm.
Alltså de lever som att, de förhåller sig till döden som att det är någonting som aldrig kommer att ske.
Ja, och det är väl okej om man gör det genom att man liksom klättrar i höga berg och hoppar fallskärm och så. Men många gör det ju på ett sätt, alltså att man gnäller på sina nära, man är liksom sur och småtaskig och kvar på jobbet som man hatar. Mm. Det är ett väldigt tråkigt sätt att leva som om man är odödlig.
Mm.
Och jag tror att det är just de där grejerna som skulle bli mycket bättre om man insåg att man faktiskt snart ska dö. Att man kanske inte går kvar i någonting, ett kastförhållande eller ett kastjobb eller ett kastgym.
Så du rekommenderar att folk helt enkelt skiljer sig?
Ja, om inte deras förhållanden gör dem lyckliga, ja, absolut.
Ja, jag håller med. En annan sak jag funderar på, det här under covid här, så har det ju inte gjorts någon större skillnad mellan typ en 93-åring som dör eller en 50-åring. Allt är liksom framställt som någon okontrollerad, ond, bråd sjukdomsdöd. Trots att 93-åringar i väldigt många fall är ju väldigt nära döden redan från början. Ju äldre vi är, desto närmare döden är vi.
Jo, men jag tror att i början av pandemin så var det en chock. Just döden var en chock för alla, även för media.
Mm.
Och det var då tyckte man ju att all död var jättehemsk och framställde.
Men är det
döden
inte så fortfarande?
Jag tror inte att det har blivit lite bättre.
Men jag vänder mig ju instinktivt mot det här rapporterandet av antal döda, en siffra som hela tiden i senaste dygnet har 43 människor dött.
Om man gör det alltid så är det väl
hållit på med det här i ett och ett halvt år.
Jo, men jag tror att människor har gått runt och tänkt att ingen dör. Och sen kom pandemin och där fick vi en siffra och den är jättehög. Jag menar, folk dör ju även
det dör ju 250 utanför människor varje dag jämt.
Ja, precis. Så att medierna har ju definitivt hetsat upp stämningen lite, ja, eller mycket i onödan. Men visst, en 93-åring ska dö och alltså nu begraver jag kanske 80, cirka 80-90 personer per år. Jag såg ju vad som hände förra året. Först så var det ju jättemånga som dog i april, maj. Mm. Och sen så trappades det liksom av lite grann. Och sen så på hösten dog det ju ingen. Jag hade ju 2 månader där jag gick och rullade tummarna. Det måste förmodligen ändå betyda att de här 93-åringarna...
De var på väg och dö.
De kanske blev av med ett par månader då. De missade sommaren och det är ju jättetråkigt.
Ja, men, det beror på i vilket skick de var när de dog.
Ja, och de kanske inte var jättepigga. Man måste ju inte vara... Alltså det är klart man ska vara ledsen om det är din anhöriga. Det är alltid tråkigt när mormor dör och så. Men alla dör. Det gör de ju. Mm. Och man måste inte hetsa upp stämningen för alla kommer att dö.
Ja, absolut.
Samtidigt så finns det ju en annan grej. För att när vi fick en andra våg i december någonting, 2020, då blev ju Judiska hemmet då, sjukhemmet som vi har också drabbat igen. Men då fick ju alla syrgas.
Mm.
Så att när 2/3 av dem som insjuknade dog på våren, så klarade sig 2/3 på hösten. Mm. Mm. Därför att då hade man ju lärt sig att ge dem inte morfin, ge dem syrgas och så vidare. Och alltså inom det judiska finns det en idé om att man ska ju liksom leva livet fullt ut alla dagar tills de tar slut. Du ska ju inte förkorta det i onödan.
Mm.
Så det är bra med syrgas och det är bra om lilla mormor får den där sista sommaren. Jag tycker att det är klart att det är ju liksom eftersträvansvärt att man inte ska förkorta livet.
Självklart.
Men man ska liksom inte så här falla ihop av chock för att en liksom 93-åring dör. För det gör man. Är man allt över 90 är...
Men jag tycker det man ändå lärt sig, eller kanske borde ha lärt sig, är ju att... Men jag är inte säker på att alla har gjort det. Men det dör ju faktiskt 250 människor varje dag. Och det har det alltid gjort så länge, alltså i förhållande procentuellt
i nutid,
sett.
Ja.
Och det är ju inget konstigt med det.
Jag tror att hade folk vetat det överlag, att det faktiskt handlar om så pass många, så hade man kanske inte stressat upp sig så mycket och varit helt i panik då i början av pandemin heller. Det var ju jag begravde ju fler människor 2019 än 2020. Faktiskt, det var ju större dödlighet, i alla fall i min lilla grupp.
Ja, det var det inte i övrigt. Övrigt i Sverige så var det ju en underdödlighet 2019 som var betydande.
Ja, det var bara jag som jobbade jättemycket. Just det året var det jättemånga hos oss som dog.
Och det har ju också viss enorm relevans att det var en underdödlighet eftersom då var det ju förmodligen människor som av slumpen inte hade dött 2019, som var ganska dåligt skick.
Att många hade fått, precis, många hade fått, de kanske redan fått den där extra sommaren och dog till våren 2020.
Ja.
Så kan det också vara, absolut.
Ja. Men skulle vi må bättre av att synliggöra, det har du egentligen svarat på kan man säga, men det här att synliggöra döden. Liksom.
Jag tror att det är bra, att påminnas om döden. Jag kör ju, på församlingen så kör jag ju lite så här döden-events, alltså pratar om döden med olika människor. Kanske bjuder in dig snart också.
Ja, det får jag. Vi kan ha en live-podd där också.
Ja, det kan döden vi göra. Nej, men, och det är ju väldigt populärt. Det kommer liksom mellan 50-100 människor på varje sån där litet seminarium som jag har. För att folk tycker om att lyssna på och prata om och ställa frågor.
Det är någonting som alla kan relatera till. Eller borde kunna relatera
alla
till.
Alla är ju lite... Och sen finns det ju de som verkligen inte vill höra. Man vill bara köra på för man tycker att döden verkar så läskig. Ja, men då är det bara att stänga öronen och gå vidare. Men många... Det finns liksom ett sug efter att prata om döden. För jag tror att man faktiskt mår bättre när man har gjort det.
Men det finns en fantastisk, jag får mig tänka på en fantastisk serie som hade premiär för 20 år sedan på HBO. Det är Six Feet Under. Mm. Har du sett, eller?
Den har jag sett.
Där man följer familjen Fisher som driver en begravningsbyrå.
Ja.
Och varje avsnitt inleds med att man följer den person som dör och ska begravas. Det finns ju någon idé om att hur man dör speglar hur man var som människa. Skulle du säga, ligger det något i det?
Jag tror det är både och. Alltså, jag tror att är man väldigt, väldigt försiktig med sig själv och du vet, inte dricker, inte röker och går upp till gymmet och sådär, så kanske man faktiskt lever längre
dör. Men lite tråkigare.
Kanske lite tråkigare. Var det inte det som skrev att alla de där timmarna du lägger på gymmet, det är den tiden som du lever längre, men om du tycker det är tråkigt på gymmet så är det ändå helt bortkastat.
Ligger något i det.
Så att, men ja, så att jag tror så här, är du liksom försiktig med dig själv, ja, men så får du kanske ett längre liv, så om du fyller det med något bra så är det ju fint. Mm. Och kör du för hårt med dig själv så kanske du dör i en krasch någonstans. Men sen så finns det ju den andra varianten. Du är jätteförsiktig med dig själv. Mm. Superförsiktig. Och sen går du ut i gatan och sen kommer den snabb motorcykel och menar ner dig i alla fall. Och vad var det då för mening? Och går runt och var rädd för livet.
Ja, det är sant. Det får mig att tänka på en annan gammal tv-serie. Ja. Vad heter den? De här tjejerna i New York. Sex and the City, filmen Sex and the City, första filmen Sex and the City, när hon, Charlotte eller vad hon heter, som är jätterädd för alla bakterier och virus. När de ska åka till Mexiko. Och sen så duschar hon och då ser man att det kommer en liten vattendroppe i munnen på henne och sen är det hon som är magsjuk och ingen annan.
Jo, men precis, och det är så tror jag med döden också, att är du superförsiktig för att du har tänkt att du ska ha ett långt liv och dö i sömnen när du är 97, det är inte alltid det blir så. Det är väl det som är livet. Livet är väldigt oförutsägbart.
Ja, men är det ens eftersträvansvärt? Jag har en skojig passus som jag brukar säga, att liksom facit på hur man ska leva i dagens Sverige, det är att hur du ska dö, det är att du är 97 år gammal. Dina barn har blivit så gamla att de blivit dementa och glömt bort dig. Och sen så tynar man bort på ett äldreboende. Är det så vi ska leva och dö?
Ja, så här. Ja, precis. Jag tänker att alla... Jag brukar tänka att alla åldrar har ju liksom sin charm. Men den där sista, den som du beskriver, när man liksom inte klarar av att gå på toaletten själv, någon annan måste byta dina blöjor. Jag har lite svårt att förstå charmen med den där... Det där sista, när du trillar och slår dig och är helt gul och blå i ansiktet.
Det är som det här, det finns inget...
Rollatorn pajar och... Nej, men jag...
Det är samma som folk säger, det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Det är fucking bullshit. Det finns otroligt dåligt väder, kan jag säga, som inte har någon charm alls.
Och du är från Skåne, så du vet. Ja. Det finns det. Där finns det riktigt dåligt väder. Regn från sidan. Ja. Men du har rätt. Ibland så är man, om det är det man är ute efter, att få jättemånga år med blöjor.
Kanske inte. Jag tror inte folk är ute efter det.
Men det är det som är när du väl får de där sista åren, så är det de åren du får. Du får aldrig dem vid liksom mellan 25 och 29.
Nej, de är svåra att få när man är över 80.
Eller
hur? Det är sant. Allra sista frågan nu, tiden rinner ut här. Men finns det någon best practice i hur man ska förhålla sig till döden på bästa sätt för att må bra?
Rygga inte för döden. Och rygga inte för vänner som har kommit nära döden. Jag tror att man mår väldigt bra om man vågar berätta eller fråga en människa som har haft någon eller har någon som just har dött. Hur är det? Fråga hur det är. Vill du ha en kopp kaffe? Du behöver inte vara helt påträngande, men bara liksom, har du det bra? Mm. Vill du ha en kopp kaffe? Man mår rätt så bra som människa om man bara vågar liksom ta tag i en annan människa som har varit i närheten av döden. Och det är någonting, alltså, du vet, döden är ju, alltså livet är ju väldigt, väldigt nära döden. Du är ju som mest levande precis vid, i närheten av döden. Så
är
tror
man
jag.
Det?
Ja, jag tycker det.
Det känns så i alla fall.
Men precis, man lever i alla fall. Man känner att man lever när någon har dött i din närhet. Mm. Och det är ingen dum känsla. Det är jobbigt när det händer, men sen efteråt så tänker man att det är detta som är livet.
Fantastiska slutord. Tack Anna för
Tack
att du kom.
Tack så mycket.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.